Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Och i den här podden undersöker vi vad som är hemligheten bakom den svenska staten. Vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Att jobba 9-5 på kontoret, måndag till fredag, det känns inte bara last year, det känns liksom last year. Och jag tror att många tjänstepersoner håller med mig. De som jobbar i staten har varit den gruppen som i störst utsträckning har arbetat hemifrån under pandemin. Nästan 70% av alla statligt anställda jobbade hemma under pandemiåret 2021. 7 av 10 alltså, det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Och trenden kring hemarbete fortsätter, särskilt bland offentligt anställda. Problemet är bara detta. Alla myndigheter har inte riktigt landat i den nya verkligheten. Arbetsplatser är ännu inte helt anpassade till distans- och hybridarbete. Och just nu diskuteras det på många myndigheter vilka regler och policies som ska gälla. Jag har bjudit in 2 visionärer här i studion som jag vet har många förslag på hur framtidens arbetsplats för tjänstepersoner ska se ut. Så jag säger hej och välkommen till Åsa Erba Stenhammar som är förhandlingschef på fackförbundet ST.
Hej, hej.
Hej. Om du skulle försöka hitta en rubrik för statliga arbetsplatser som de är idag, skulle du då säga att staten är liksom ett hybridhelvete? Är det en distansdröm eller är man liksom kvar i det här kontorskramandet?
Oj, jag skulle säga att de nog är på alla 3 platser samtidigt.
Oj, oj, någonstans mellan himmel och helvete då helt enkelt. Ja. Vi har också med oss en gäst på länk från Östersund. Mycket passande till dagens ämne då, distansarbete. Hej och välkommen Jenny Sandström.
Tack så jättemycket.
Jenny, jag försökte förstå allting som du gör utifrån dina olika roller. Och jag ser det som att du har liksom 3 hattar i den här podden. Nummer 1 då så driver ju du företaget The Remote Lab som hjälper företag och organisationer som vill bli bättre på distansarbete. Nummer 2 så har ju du byggt upp ett coworking-kontor i Östersund. Och nummer 3 så är du med i ett projekt som heter Samverket där du hjälper till att utveckla coworking spaces för myndigheter i Jämtland. Och vi ska prata lite mer om Samverket senare. Men Jenny, om du ska ge ett tips, hur ska man tänka som arbetsgivare för att få distansarbete att funka?
Oj, ett tips. Det var ju en lätt startfråga. Men jag skulle väl säga att det bästa man kan börja med är väl att prata med personalen, medarbetarna, vad de vill. Så har man tjänat ganska mycket på det, tror jag.
Just det. Jag har hört någonting om att man ska börja med att tänka också på något som heter remote first. Liksom. Att man ska utgå från att det här kontoret-grejen, det finns liksom inte längre. Sen är det kul att det finns en plats också där folk kan samlas. Vad tänker du om det?
Ska man ställa om en organisation och börja bli mer distansvänlig och ha någon personal på distans, så kräver det ju någonstans att man ställer om hela organisationen till i princip en remote first organisation. För att då behöver man strukturen bakom, man behöver alla arbetssätt, man behöver en annan typ av dokumentation, en annan typ av beslutsvägar, en annan typ av transparens egentligen. För att annars blir det ändå att någon får sitta på distans och den får ta eget ansvar för det. Det får vara upp till den att sitta på distans. Men ställer man om till en remote first organisation i grund och botten, då spelar det egentligen ingen roll sen om alla sitter på kontoret på plats fysiskt. Det är helt fint, men man kommer ha jättemycket nytta av den strukturen oavsett. Så kan man tänka lite grann i det där.
Just det, ja, intressant. Ja, Åsa, du som är förhandlingschef då på fackförbundet ST, du vet ju vad det här gnisslar i systemet idag hos era medlemmar. Vad skulle du säga är myndigheternas största utmaning med att få distansarbete att fungera?
Alltså jag tycker att vi har haft till stor del ett fungerande distansarbete när vi var nödda och tvungna. Under corona så var det ju till och med regeringsbeslut på att myndigheterna skulle möjliggöra för medarbetarna att jobba hemma. Och precis som du inledde med att säga så var det väldigt många inom staten som jobbade på distans under corona. Och det är väl den här samlade erfarenheten som jag tycker att vi måste omhänderta. Vi måste lära oss av utmaningarna, vi ska bygga på det vi har insett är möjligt. Så att vi kan det, vi har gjort det, men det är väldigt mycket som behöver utvecklas för att det ska bli bra. Men en sån sak, det är ju att det ska vara bra digitala samarbetsytor och samarbetslösningar och där man inte är framme än.
Vilka myndigheter har kommit längst när det gäller att skapa bra förutsättningar för distansarbete skulle du säga, Åsa?
Det känns inte helt rätt att peka ut någon, men jag skulle säga att arbetsplatser som även innan pandemin fanns på många platser i Sverige, så har man varit tvungen att jobba på distans, och där det inte är någonting nytt. Distans är ju att man inte sitter tillsammans på samma ställe. Och det är klart att de hade säkert ett försprång när det här kom, för att man behövde ta kontakt med varandra och jobba utan att sitta i samma rum. Så de skulle jag säga säkerligen kommit längre. Men nu är det ju väldigt många som har den här erfarenheten. Och det jag tycker är spännande, det är att se den diskussion som finns nu. Vad ska vi göra? Nu har vi den här erfarenheten. Nu finns det möjligheter också att gå tillbaka till hur det har varit. Så det jag tycker mig se nu, det är ju mer en dragkamp. Vad ska bli det nya? Ska vi tillbaka till det gamla? Ska vi bara vara kvar i det vi hade under pandemin? Eller ska vi skapa någonting nytt?
Just det. Ja, jag hade hoppats på en topplista här bland mina favoritmyndigheter. Men ja, okej, jag förstår. Okej, det finns en idé som du kanske är inne på i den här kampen om att distansarbete är lite liksom andra klassens arbetssätt och kanske inte lika effektivt och kreativt jämfört som med det gamla hedliga kontorsarbetet. Men stämmer det egentligen? Så vi ska lyssna på en sammanställning om vad forskningen säger. Hur bra jobbar egentligen kunskapsarbetare på distans?
Vi mår bra av att ha möjlighet att jobba på distans. Det visar 63 studier som har undersökt hur distansarbete påverkar anställda. Psykologen Leif Denti från Göteborgs universitet sammanfattar forskningsläget i en online-presentation.
Vi får minskad stress när vi har möjlighet att jobba hemma. Kanske 1, 2, 3 dagar i veckan och sånt där. Vi verkar ha till och med öka vårt engagemang när vi får den möjligheten. Och vi bibehåller vår produktivitet medan vi gör detta. Och det här är den stora anledningen till det här då, det är att vi får högre autonomi som det heter, alltså högre självkontroll. Så att vi kan styra vår tid lite bättre själv. Vi blir inte lika störda av andra medarbetare. Vi kan få till det här livspusslet på ett bättre sätt.
Men forskningen visar också att distansarbete kan skapa problem. Till exempel social isolering. Vi kan känna oss väldigt ensamma när en stor del av arbetet sker på distans. Forskare har även upptäckt ett annat problem som kallas för professionell isolering, förklarar Leif Denti.
Om man jobbar hemma väldigt mycket, då kan det bli så att man så att säga känner att man hamnar i ett slags hamsterhjul och att man i stort sett gör samma saker hela tiden, samma arbetsuppgifter. Och där är det viktigt att vi får en helhetsbild över vad vi ska göra egentligen och hur vårt eget arbete passar in i det stora hela, så att vi ökar vår meningsfullhet när vi sitter hemma, så att vi ser hela bilden.
När man sitter hemma i köket och känner att man bara skriver mejl efter mejl, behövs alltså en chef som påminner om ett större gemensamt mål. Det har även diskuterats och forskats en del om det går att jobba kreativt som grupp på distans. Funkar det att hitta kreativa lösningar för ett problem i ett teamsmöte? I online-möten verkar det vara svårt för oss människor att ta in helt ny information. Och det är inte heller lätt att nya perspektiv och åsikter förs fram. Det beror på att det sociala samspelet är ganska osmidigt digitalt.
En sak som är online, det är ju att de flesta vet inte riktigt vilka regler som gäller för hur man ska interagera med varandra. Alltså när är det okej att prata? Hur ska jag säga emot någon? När är det okej att säga emot? När är det inte okej? Och så vidare. Hur mycket av talarutrymmet är okej att ta? Och så vidare. Så att online så är liksom de här reglerna lite mindre klara för oss. Och det gör att vi blir lite mer passiva. Och det gör att den här interaktionen blir lite mindre bra helt enkelt.
Det är alltså svårt att få till en konstruktiv interaktion på digitala möten. Så säger alltså psykologen Leif Denti. Men Jenny Sandström, håller du med forskaren här? Är möten som inte bara handlar om rent informationsutbyte svåra att genomföra digitalt?
Ja, nej, men det finns väl mycket i det, men det finns ju också helt fantastiska verktyg för just det. Så att man kan hantera just kreativa möten så att de kan bli också mycket bättre, till och med digitalt. Till exempel verktyg som Miro till exempel är ju helt fantastiska för kreativa möten och för samskapande och så vidare. Som skapar helt nya förutsättningar man har haft tidigare. Men jag skulle vilja sticka in en annan liten sak i det som sades i inslaget här nu. En teori som, där man pratar om tunna band och starka band. Men det är väldigt, väldigt intressant om man pratar om att man har starka band med sina närmsta kollegor, med sina nära vänner och så vidare. De man är väldigt nära, familj till exempel. Om man har tunna band till andra kollegor och till grannar och till löst bekanta, sådana som man pratar med när man ser dem på stan, man kanske stannar och chitchattar och sådär. Där har man sina tunna band. Och det vi har sett under pandemin är ju framförallt att de tunna banden har försvunnit. Om man tittar på vad de här olika grupperna betyder, så i de starka banden, de här nära kontakterna, där har man ofta ganska mycket samma perspektiv på saker och ting. Och det är de tunna banden där man får nya perspektiv, nya inspel, innovationer, sitt nästa jobb. Tappar de andra delarna, ja men då tappar man också sin innovationsförmåga i väldigt stor utsträckning. Och det är någonting som man kan jobba ganska strategiskt med också. Hur man bygger upp det, hur man omvärldsbevakar, hur man bygger relationer över avdelningsgränser, de här sociala banden, oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Det spelar egentligen ingen roll, men man måste göra det medvetet.
Jag tycker hela den här diskussionen om det är man kan vara kreativ i digitala möten blir lite absurd. För det förutsätter på något sätt att vi alltid är kreativa när vi har fysiska möten, eller att fysiska möten alltid har varit bra. Precis som vi före pandemin jobbade med liksom att få till bra möten, så var ju pandemin ett tillfälle när vi verkligen fick lära oss och träna på att ha bra digitala möten. Och vi har inte kommit hela vägen fram, precis som med de tidigare fysiska mötena, så måste ju det digitala arbetssättet hela tiden putsas på. Men det jag känner nu när man är tillbaka mer i det fysiska, det är ju att kraven på ett bra fysiskt möte har för min del höjts. För inte nog med att mötet i sig ska vara bra, det ska också vara värt den tiden som det tog att komma till mötet. Så att ribban för de fysiska mötena har för min del ökat betydligt.
Just det. Är det någonting som någon av er ser, och kanske mer specifikt du Jenny, som är så här, men det här måste man fortfarande göra IRL, liksom in real life. Den här arbetsgiften går inte att ersätta med ett distansarbetssätt.
Jag har nog lite svårt att se att det skulle finnas sådana delar, för att det är så otroligt många som har jobbat jättenära varandra under många, många år som aldrig har träffats. Så att jag tycker att det finns allt som tyder på att nej, så är det egentligen inte. Men man behöver ju fortfarande träffas fysiskt ändå. Man behöver ju den sociala interaktionen. Så att man behöver definitivt de sociala relationerna, och Remote First-bolag träffas ju också fysiskt för att bygga de sociala relationerna. Mm. Så att det är jätteviktigt.
Vad vi står inför nu, det är att vi har sett att betydligt fler arbetsuppgifter än vad vi förstod före pandemin är platsoberoende arbetsuppgifter. Och då tror jag att då behöver vi se vad kan vi göra med den insikten och vad kan det leda till. Till exempel så tycker jag att i Holland så har de ett mycket intressant lagförslag där man säger att det finns en rätt att jobba hemma, och en arbetsgivare som säger att en medarbetare ska vara på plats ska motivera varför. Och bara den figuren, alltså det händer någonting i huvudet när man tänker på det sättet. Som är jättespännande och som har sina utmaningar och sina fallgropar. Men att tro att det ena eller det andra sättet att jobba på är bättre, det tänker jag, det är för mig väldigt förlegat.
Mm. För mig händer också något i kroppen. Jag är så här, jag kanske ska flytta till Holland och börja jobba där. Ja. Men många sitter ju nu då på sina arbetsplatser och försöker hitta på bra regler och liksom policies för det här. Jenny, vad är ditt bästa tips på hur man ska tänka när man skapar liksom policy för distansarbete, och kanske skiljer det från hemarbete då?
Ja, men precis. Jag har tänkt mycket på den här frågan, och också vad som skiljer det åt när man skriver en policy kring distansarbete för just myndigheter kopplat till kanske övriga näringslivet. Och i grund och botten så handlar det ju om, som jag var inne på tidigare också, att man måste prata med personalen, medarbetarna. Vad vill de egentligen när man ska skriva en policy? Det är som helt avgörande. Och vad vill den medarbetargruppen som man vill anställa på sikt? Vilka är det som man vill få in i framtiden? Vad vill de? Och vad behöver verksamheten såklart själva? Vad finns det för tydliga behov och förutsättningar i verksamheten? Men som myndighet så har man ju också ytterligare ett perspektiv. Det vill säga, man har ju också samhällsperspektivet. Man är ju en del av en större frågeställning, det vill säga hur bygger vi ett bra samhälle? Och där har man ju också en viktig pusselbit att ta hänsyn till. Så vilken roll ska man då ha också i det spelet? Behöver man då ha medarbetare som jobbar på distans för den stora samhällsfrågan, så att säga? Vilket kanske inte näringslivet egentligen behöver ta hänsyn till på samma sätt.
Mm. Åsa, som facklig expert, vad tycker du är viktigt att tänka på när man bestämmer regler för distansarbete på arbetsplatserna?
Ja, det är väl att de här reglerna kan man inte bestämma en gång för alla. Vi är i ett utforskande skede av vad arbetslivet ska vara nu när vi har fått de här nya insikterna. Utan man kan bestämma regler, men sen behöver man diskutera dem, dra erfarenheter om hur har det här fungerat för oss. Och då är det precis de perspektiven som Jenny pratar. Det är vad behöver verksamheten, vad behöver medarbetarna och vad behöver uppdragsgivarna eller samhället som stort.
Och vad tror du kommer vara de vanligaste fnurrorna på tråden mellan liksom löntagarnas intressen eller era medlemmars intressen och arbetsgivarnas intressen i den här frågan?
Jag skulle säga, det vi ser just nu är att man försöker bestämma regler, som till exempel 51-49. Du ska vara på plats 51% av tiden och du kan vara på distans 49%. Och då uppstår ju genast frågan, distans, är det när jag är på grannmyndigheten och pratar eller är det när jag bara är hemma, och hur ska jag få ihop den här tiden som de säger att jag ska vara hemma? Alltså den typen av väldigt fasta regler blir snabbt någonting man inte följer, för de är inte anpassade till verkligheten.
Mm. Hur hade du tänkt att man kunde lösa en sån fråga istället?
Ja, jag skulle säga att jag tycker inte att man ska ha den typen av regler, utan att man istället ska säga att vi behöver ses. De här arbetsuppgifterna behöver utföras på det här sättet, så att det är någonting som man skapar ihop utifrån det uppdrag man har att utföra. Det spelar ju egentligen ingen roll var man utför ett uppdrag, bara uppdraget blir utfört med så hög kvalitet som möjligt.
Mm.
Ja, jag håller verkligen med. Det där är ju helt centralt, att det är uppgiften som styr på något sätt. Och det är det som är grunden i flexibiliteten, att man hittar den bästa platsen för just den här arbetsuppgiften. Vart gör jag det här bäst någonstans? Och att det får råda. Och det man ser väldigt mycket just i alla de här policyerna som faktiskt finns, som du är inne på, Åsa, de här 51-49 och 2 dagar på kontoret och 3 dagar på distans och så vidare, att de är ju i princip uteslutande tidsstyrda. Och det är ju jätteintressant om man tittar på då att flexibiliteten handlar om just det här uppdragsutmaningen. Liksom. Vart gör jag det här jobbet bäst någonstans? Men policyn är helt tidsstyrda. Så där har man ju en otrolig diskrepans. Liksom. Man prickar fel där ganska mycket. Så det är ju verkligen någonting att fundera på.
Och jag skulle nog vilja utveckla, är de tidsstyrda eller är de utstyrda utifrån ett ledarskap som är anpassat till tiden före corona, innan vi insåg att det fanns arbetsuppgifter som är platsoberoende? Och inte nog med att vi behöver digitala skyddsronder, vi behöver också en rejäl utveckling både i att vara medarbetare och chef när folk finns på distans. Jag är ju själv chef över flera personer som jobbar på olika platser i landet, och jag med de erfarenheter jag dragit under pandemin kan ju se att jag var ju en usel chef till dem när de var på distans. Vi hade det här gamla att man satt i ett mötesrum och de var uppkopplade på storbildsskärm. De såg sina kollegor som små prickar och vi såg deras ansikten kanske alldeles för stort. Nu när alla sitter, även om man är i ett rum eller inte, med kompisarna på dataskärmen, då är vi alla, då möts vi alla på samma nivå. Det blir ju en jätteskillnad.
Mm. 2020-talet är här helt enkelt, säger vi till alla chefer där ute. Ja, det är bara komma ikapp. Ja, för det var nästan min nästa fråga. En helt vanlig onsdag innebär ju såna här hybridmöten som du pratar om, Åsa. Har ni några mer liksom tips på hur man får till ett riktigt bra hybridmöte?
Ja, men det, alla måste vara uppkopplade på det digitala mötet. Hur ska man annars kunna chatta, dela länkar, räcka upp handen, se varandras ansiktsmimik? Annars är det ju bara de på plats som är med i mötet och alla andra sitter som på läktaren.
Just det. Jenny, har du några fler tips?
Nej, men jag håller med jättemycket i det där. Och sitter man i samma mötesrum, vilket ju kan vara ganska trevligt om man ändå sitter på plats, och att kanske inte 8 personer sitter på kontoret och tar ett varsitt mötesrum för att sitta i fred. Så man kanske faktiskt vill ha det socialt också, så kan man ju också vara uppkopplad i sin egen dator och bara dela ett ljud. Så att man kan chatta, vara med i mötet och så vidare. För det är ju också en stor del av det, att man kan dela filer och titta på vad som delas, räcka upp handen oavsett om man sitter i ett möte och så vidare. Så att man försöker komma bort från de här stora skärmarna så mycket det går. Liksom.
Internetstiftelsen gjorde en undersökning 2021 som visade att offentligt anställda gärna vill jobba hemifrån 2 dagar i veckan. Som då var sättet att ställa frågan, antar jag. Så det är därför de har svarat med en kvantitativ siffra. Man vill alltså ha både och, både hemmakontoret och kontoret. Men Åsa, när så många människor arbetar hemifrån som det förmodligen kommer vara i framtiden, vad tycker du att arbetsgivare ska tänka kring sina kontor? Vad ska hända på ett kontor?
Då måste man ju ställa sig frågan, vad är det vi vill göra när vi träffas fysiskt? Vad är det för ingrediens vi är ute efter? Och hur ska ett kontor utformas för att vi ska komma åt den ingrediensen? Sen tror jag att man ska inte se det här som ett antingen eller, utan jag tror att medarbetarna kommer vara som ett spann. De som vill vara på en arbetsplats varje dag och de som inte tycker att det tillför någonting. Så att jag tror att kontoren måste vara lika flexibla. Även hur kontorets utformning måste vara flexibel. Det måste finnas både de egna rummen, rummen för kontorsarbetet tillsammans, bra kreativa mötesrum. Mm. Så arbetsplatserna behöver bli mer flexibla i hur man använder dem.
Just det. Och men som skattebetalare och medborgare kan jag ju tänka då så här, ska vi ha massa dyra kontor i liksom citylägen och dessutom värma upp dem, inte så klimatvänligt, och när färre personer är på plats, är det liksom rimligt att man hyr såna här stora kontor som står halvtomma?
Det här är ju någonting man behöver titta på. Hur mycket yta behöver man och vad ska man ha den till? Men vi kan heller inte ha en statsförvaltning som bara bereder arbetsplatser åt individer som också kan jobba hemma. För om man inte har det utrymmet hemma, på hemmaplan, och ha en bra arbetsplats, då blir man ju exkluderad från en statlig anställning. Så därför måste arbetsplatserna vara flexibla för hela spannet av önskemål om hur man vill jobba.
Jenny, vad skulle du säga? Vilket syfte tjänar ett modernt kontor idag?
Ja, men alltså jag skulle börja med att bara jacka i det som vi pratade om nu kring kontoren och citylägen och så vidare. Och vi kan ju se nu att beläggningsgraden, nyttjandegraden för just citylägena är ju större än om man kommer ut i utkanten av städerna. Så. Och det är ju lite spännande, för det är klart att har man ett stort kontor i utkanten av stan där alla på Skatteverket eller vilken myndighet det nu kan vara ska vara, så är det några som behöver ta sig väldigt, väldigt långa sträckor för att ta sig dit. Och därför är ju de här citylägena också mer attraktiva nu, och det blir ju mer och mer av det. Men det intressanta är ju när man börjar titta på just då förflyttningen för myndigheter att gå mot då coworking-miljöer till exempel.
Just det. Ja, men inledningsvis när jag presenterade dig så sa jag att du jobbade med det här statliga coworking-projektet Samverket, som är ett sätt att göra just det som du beskriver att man har gjort i Finland. Kan inte du berätta lite mer om vad Samverket är för något?
I grund och botten är Samverket ett Vinnova-finansierat pilotprojekt nu under 2 år. Det handlar egentligen om att provtrycka just coworkingen som ett sätt att skapa samverkan och innovation inom staten. Så att vi pilotar helt enkelt 2 stycken sådana coworkingmiljöer. En i Östersund där jag sitter nu då, och en i Stockholm som har ett då centralt läge för att det ska vara lätt att komma dit.
Just det, funkar det? Främjar det samarbetet som ni ser framför, eller hade som hypotes att det skulle göra?
Vi har inte hållit på så jättelänge egentligen, men vi kan ju se ett helt enormt kunskapsutbyte och gemensamt lärande mellan de myndigheterna som är med och offentlig sektor, och det är även kommuner och regioner som är med.
Just det.
Kommun och regionägda bolag.
Vad, är det några fallgropar du tänker på om man ska liksom ta det här projektet vidare och skala upp det här och göra på fler platser i landet? Vad är det man ska se upp för då eller undvika när det gäller sådana här coworking spaces som Samverket?
Det som är trixigt med det här och extremt utmanande för oss som sitter med just konceptet är ju affärsmodellen och just uppskalningen då, och vem ska äga det här konceptet på nationell nivå?
Mm.
För vi ser ju att de här hubbarna måste hänga ihop på något sätt. Man behöver ju ha de här kontakterna. Sitter man i Östersund så behöver man komma åt de som sitter i Open i Stockholm och vice versa.
Men det här för mig tillbaka till en fråga, en diskussion som pågår i samhället handlar ju om utlokalisering och omlokalisering för myndigheter. Till exempel så har ju Statistiska centralbyrån flyttat från Stockholm till Örebro, E-hälsomyndigheten flyttade från Stockholm till Kalmar, och man flyttar de här myndigheterna då för att det är dyrt att ha kontor i storstäderna, men också för att man vill skapa arbetstillfällen i hela landet. Men Åsa, är det här konceptet med utlokalisering liksom förlegat egentligen, givet det som vi pratar om idag, att man kan helt enkelt sitta i Falun och jobba på en myndighet som har huvudkontoret i Malmö?
Jag skulle säga ja, det är förlegat. Man kan flytta ett huvudkontor var som helst, men det betyder inte att medarbetarna bor där de jobbar. Men självklart så finns det ju statlig verksamhet som har en synlig närvaro och där arbetsuppgifterna behöver utföras på plats. Så där kan det ju finnas kvar en sån nytta. Men då är det ju mer åt det hållet som Jenny pratar om här, att det finns platser där man samlar alla så att det blir tillräckligt många och det händer någonting, man får det sociala. Så att när jag tror att vi behöver titta på den figuren ur ett helt annat perspektiv. För att går vi åt både digitala arbetssättet med arbetsuppgifter som är platsoberoende, ja då kan vi ha statlig verksamhet överallt i Sverige.
Just det. Och är det här också lösningen på kompetensutvecklingsproblemet? Att det skulle kunna vara liksom en USP om man jobbar i staten, att så här, du kan bo liksom i västra Jämtland om du vill och göra vad du vill med ditt liv i övrigt så att säga, och ändå jobba för en svensk statlig myndighet. Mm. Ja, jag hoppas att det här kommer lösa alla våra framtida problem. Ja.
Ja, verkligen. Nej, men alltså det är ju sån revolution för liksom hela landet på något sätt. När man ser på vart människor kan bo någonstans och vilka förändringar det skapar i lokalsamhällen när det flyttar in helt ny kompetens. Och som dessutom kan jobba därifrån på dagarna. Liksom.
Ja, Jenny, kan du berätta något om de konkreta planerna framåt för de här coworking spaces som i samma stil som Samverket? När kommer myndighetspersonal runt om i landet få jobba på en Samverket nära dig?
Ja, exakt. 10 000 kronors frågan. Frågar du mig så jättesnart då. Men vi hoppas ju framförallt nu då på att de hubbarna som har startat upp nu och som ju hela tiden ökar i antalet medlemmar, att de då fortsätter när projektet är slut då i maj 2023. Så det är ju första steget, att de bara rullar på. För tanken är att det här ska vara ett självbärande piano. Det är en affärsmodell som rullar för sig självt. Som modellen är nu i alla fall då. Men sen då till att då hitta den här ägaren som tar över och då kan jobba för att etablera nya sådana hubbar, och det är som nästa steg.
Om du skulle få ge liksom ett råd, ett tips till staten på hur de ska skapa moderna arbetsplatser där anställda vill jobba i framtiden, vad skulle det då vara?
Våga vara pionjärer, våga gå före.
Åsa, sammanfattningsvis, vad är ditt främsta önskemål? Vad ska staten göra för att skapa bättre arbetsplatser för myndighetsanställda?
Nej, men våga vara plog. Jag håller med dig, Jenny. Var plog. Vi har den samlade erfarenheten av hur man kan jobba på andra platser och på andra sätt än vad vi har gjort traditionellt. Ta lead, visa vägen, var innovativ.
Just det. Framtiden är ljus. Det är så jag sammanfattar helt enkelt era tankar. Tack så jättemycket, Åsa Erba Stenhammar från fackförbundet ST, för att du kom hit. Tack så jättemycket, Jenny Sandström, med de tre hattarna, men bland annat The Remote Lab och Samverket. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av fackförbundet ST. Mer info om ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!